system som om man skulle motbevisa dem historiskt skulle inte påverka tanken, för det handlar inte om vad gudarna har gjort i tid och rum. Men så är det med Kristus. Allt står och faller på om de här grejerna hände i tid och rum. Och det är det som är beviset på att Gud älskar oss, att Gud agerade i tid och rum. Och därför vill jag bara reflektera över lite kring, har vi goda skäl till att tro att det evangelierna säger är sant? Och det här är någonting vi hade kunnat prata länge om. Det finns så otroligt mycket forskning på det här idag. Och jag vill bara säga att det kan vara bra att veta. Det finns så otroligt mycket forskning som jag tror visar på att Nya Testamentet andas historia. Det är de mest analyserade dokument i världshistorien. Och jag tror att vi har otroligt många anledningar att tro att det här är på riktigt. Och vi kommer bara snudda lite saker till. Om folk vill ha lite tips, om man vill läsa lite mer, så kan ni komma till mig och så kan jag tipsa om saker. Och, först vill jag bara gå och kolla. Vi studerar lite Jesus liksom som historiker idag. Och först, innan vi kollar på liksom varför vi kan lita på evangelierna, så kan det vara värdefullt att se, höra om lite källor som finns som skrev om Jesus som inte trodde på Jesus. För vi har ett gäng källor utanför Bibeln av folk som inte följde Jesus, som nämner Jesus, som egentligen ofattbart med tanke på att Jesus var en liten kriminell som dog i Jerusalem. Varför ska stora historiker vid den här tiden nämna honom? Men för någon anledning så nämns han. För det han gjorde påverkade så mycket så att väldigt många nämnde honom. Och jag ska bara bläddra förbi några källor. Och återigen, om ni undrar de här källorna, kom till dig så kan vi prata om dem. Till exempel så har vi en judisk historiker som heter Josefus. Han är ingen kristen person. Han är en av våra viktigaste historiker för att förstå vad som hände under judendomen under första århundradet. Han nämner personen Jesus, att han var en person som gjorde märkliga under. Han var en person som både judar och greker följde. Han var en person som korsfästes under Pontius Pilatus. Han är en person som hade en bror som hette Jakob, som också avrättades. Det är mycket intressant. Vi kan nämna den romerska historikern Tacitus i en text där han försöker beskriva lite romarrikets historia utifrån de olika kejsarna. Och när han börjar diskutera kejsaren Nero som förföljde kristna på 60-talet, så nämner han, börjar han förklara vilka de här kristna var som Nero förföljde på 60-talet, så nämner han att de här kristna var någon märklig liten sekt som följde en person som kallades Kristus. Han var avrättad under Pontius Pilatus i Judén. Så även den här liksom eleganta romerska historikern känner det värt att nämna Jesus. Vi har till exempel det här som är väl Plinus den yngre. Han skriver brev till kejsaren Tiberius. Han nämner inte riktigt Jesus som en historisk person, men han pratar om de här kristna som inte tillber Roms gudar, och det gjorde att de började tortera dem tills de liksom börjar tillbe deras gudar. Och så nämner han att de här kristna tillber det här Jesus som Gud. Så här ser vi tidigt från icke-kristna källor att folk uppfattar den här tidiga kristna rörelsen som en rörelse som tillber Jesus som Gud. En sista källa vi kan nämna. Den här källan är väldigt svår att datera. Det är en judisk tradition som sammanställdes på 500-talet. Men alla källorna kommer långt, långt innan och de är helt omöjliga att datera. Men det som är intressant är att de nämner, intressant nog, att det var en person som hette Jesus och han anklagades för att hålla på med magi. Det är exakt vad judarna anklagade honom för i evangelierna. Han anklagas för att få judarna vända sig från Gud. Det är det han anklagas för även i evangelierna. Han blir upphängd på någonting och dödas genom att bli upphängd på någonting under Pontius Pilatus. Så om vi bara skulle ta alla de här icke-kristna källor, vad får vi veta om personen Jesus?
Jo, vi får veta att Jesus var en person som påstod att han var Messias, att han gjorde märkliga under, att han hade judar och hedningar som följde honom. Han anklagades för magi. Han blev dödad under Pontius Pilatus i Judén under påsken. Det glömde jag nämna att han nämnde att det var under påsken. Upphängd och korsfäst.
Det gör att bara om vi skulle ta de här källorna så får vi veta ganska mycket om Jesus. Och därför är det bra att veta att liksom, professionella historiker, de skulle liksom aldrig förneka att Jesus existerade. Han är en av de mest välbelagda historiska personerna man har. Och det är inte heller som att man tänker som historiker, oavsett om man är en kristen historiker eller inte, att det är inte bara att de tänker att det fanns någon person som hette Jesus. Vi vet en del saker om den här personen Jesus. Det är inte som Robin Hood, det finns 5 miljoner legender och någonstans i bakgrunden fanns någon historisk person. Utan kristendomens person Jesus är väldigt välbelagd. Men här kommer det viktigaste. Historiker idag tycker de här källorna jag har nämnt är hjälpsamma. Men de säger att de är inte våra viktigaste källor. Våra viktigaste källor, det här håller även ateistiska historiker med om, är evangelier. De säger att evangelierna är våra bästa historiska källor. Det är för att de är skrivna som historiska biografier. Det är därför vi läste Lukas introduktionen. Lukas säger, ja, jag har gjort historiskt arbete. Jag har intervjuat ögonvittnen. Jag har kollat i källor. Alltså Lukas jobbar som en historiker. Och dessa sekulära historiker, även om de inte tror att Jesus är Gud, så därför tror de inte på alla mirakel som sker. Men de tycker fortfarande att det evangelierna säger är så. Det finns så många skäl till att faktiskt lita på grundberättelsen. Så alla köper liksom att Jesus predikade om Guds rike. Han blev avrättad för att han påstod att han kom med Guds rike. Graven var tom efter 3 dagar. Det håller de med om. Men det händer någonting annat, säger man då. Så en av världens kändaste historiker som är väldigt kritisk till kristendomen, Bart Ehrman, man är en väldigt känd historiker, han säger så här om evangelien. The oldest and best sources we have for knowing about the life of Jesus are the 4 Gospels of the New Testament, Matthew, Mark, Luke and John. This is not simply the view of Christian historians who have a high opinion of the New Testament and its historical worth. It is the view of all serious historians of antiquity of every kind, from committed evangelical Christians to hardcore atheists. Och här tror jag att när vi närmar oss Nya Testamentet så tror jag att man kan se spår av, men jag tror att när man studerar Nya Testamentet så kan man se att det Lukas påstår i texten som Jakob läste innan, att det Lukas påstår är sant, att han har gjort detta. Han säger så här: många har redan sökt i en samlad skildring av de stora händelserna. Alltså han pratar om det finns andra, förmodligen de andra evangelierna, som ägt rum ibland oss, så som det har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordet tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig högt ärade Theophilus. Och det som är intressant här är vilken otrolig lyx vi har egentligen som historiker. Alexander den store, en av de kändaste liksom, historiska personerna i världen. Första biografin vi har av honom i 400 år efter hans död. Och det är en viktig källa för historiker. Inom Nya Testamentet har vi flera inom 60 år. Inom 30 år har vi minst en biografi. 30 år efter hans död har vi minst en biografi. Inom 50 år har vi minst 4 biografier. Inom 150 år så nämns Jesus i 9 icke-kristna källor och i 33 kristna källor. Om vi jämför med Julius Caesar så nämns han i 10 källor inom 150 år. Och det tror jag
är en väldigt viktig påminnelse, för att evangelierna var skrivna under tiden alla ögonvittnen levde. Det var skrivna under tid där man inte kunde hitta på vad som helst. Och jag tror att man kan se att det här faktiskt är en riktig historia. En grej som är väldigt avgörande när liksom historiker analyserar texter för att se om folk hittar på, det är att kolla hur använder man namn, jag kommer förklara vad, det där, vad jag menar med det, och hur beskriver man platser. Till exempel, om personer ska hitta på en berättelse om en person i antiken som kanske utspelade sig 50 år sedan eller 100 år sedan, då brukar det vara random namn, och ofta är det väldigt mycket namn som ofta personen inte hette vid den platsen vid den tiden. Men när man jämför med Nya Testamentet utifrån alla judiska namn vi vet folk hette under den här tiden, så är det en ofattbar korresponderar på fantastiska sätt. Så när man har kollat på inskriptioner, liksom gravar, så ser man mellan palestinska judar, nu använder ordet palestins helt fritt från politiska saker. Det är ett sätt som historiker pratar om geografiska platsen för rundgången med Palestina till det landområdet. Så ni är med på det. Det palestinska judar, de vanligaste namnen för män var Simon och Josef, och det hette ungefär 15% av alla personer. I Nya Testamentet så stämmer det väldigt överens, 18%. Det är väldigt, väldigt likt. När man går till senare berättelser där folk hittar på berättelser om Jesus, då är det alltid helt fel. Det är liksom namn som ingen hette vid den här tiden. Det är huller om buller. Samma när man kollar de 9 vanligaste namnen för män, då är det 41, det har ungefär 41% av befolkningen. Ibland judar i Nya Testamentet så är det 40%, väldigt likt. Liknande med de 2 vanligaste namnen med kvinnorna, Maria och Salome. Det är lite en högre skillnad, men just namnet Maria vet ni att väldigt många heter när man läser Nya Testamentet. Det är väldigt förvirrande hur många Marior det är. Det är vissa samma personer och Mariorna är väldigt förvirrande. Och det som är bara intressant då är att när man jämför det med texter man märker inte är historiska, då stämmer inte de här grejerna överens. Att få så här likt procentuellt i svår typ idag när vi kan googla, att få det så likt då är ofattbart. Och samma grej händer när man kollar på geografiska platser. Nya testamentet är extremt specifik. Den nämner flera orter, mängder av små orter, platser, beskriver om man ska gå upp eller ner, och det stämmer alltid överens. När man kollar på påhittade berättelser så nämner de inte så många orter, det är typ bara Jerusalem, de säger far liksom. Medan Nya Testamentet nämner flera siffror, men säkert 60-70 olika orter bara i evangelierna. Och här är det rätt intressant, för ibland har liksom evangelierna nämnt en plats, och så har man inte hittat det i antika källor, så har historiker ibland sagt, se, här hittar Nya Testamentet på. Det finns ett jättekänt exempel i Johannes evangeliet, för forskare är mer skeptiska till Johannes evangeliet. Och så finns det en händelse i Johannes 5 som man var väldigt skeptisk till, där det beskrivs så här. Vid fordammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betseda. Det har 5 pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Och det här var för ungefär 100 år sedan, så sa man det här är ett sånt tecken på att Johannes har hittat på det här. Det finns inget bevis i någon antik text, i någon inskription. Om det här fanns så borde vi verkligen veta det här, vi har koll. Tills man hittade det. Jag har varit där. Där arkeologer säger att Johannes hjälper dem till med att tolka platsen. Det hjälper dem till med att förstå den här platsen. Jag var själv i Israel och träffade med universitetet den kändaste judiska arkeologen Simon Gibson, som inte alls är kristen. Men han säger själv Johannes evangeliet är hans viktigaste källa till arkeologi, för Johannes är så hjälpsam med nämna specifika detaljer höger och vänster. Så Johannes har varit en bra karta för honom som arkeolog. Och alla de här grejerna, de bevisar inte utan tvekan liksom att allt evangelierna säger sant. Men vad vi gör är att det är svårt att säga att
Allt är bara påhittat. Och någonting som egentligen fascinerar mig mest är att rent historiskt så kan man se människors liv förvandlades av Jesus. Låt oss ta två exempel. Det är min sista så här historiska poäng innan jag vill göra liksom en tillämpning av det här. Vi vet att Paulus och Jakob, Jakob är Jesus bror, vi vet att de inte trodde på Jesus under Jesu verksamhet. Paulus träffade kanske aldrig Jesus, det vet vi inte. Men vi vet i alla fall att båda var fiender så sett till Jesus. Och Jakob var Jesu bror, han liksom växte upp med honom. Och det står uttryckligen att han inte tror, och det finns goda skäl till att tro att det är historiskt trovärdigt att han inte trodde. Paulus börjar förfölja kyrkan intensivt. Han har bra social status, han har bra religiös merit. Men båda dessa personer väljer vid de konstigaste tillfällena att ändra sin åsikt. Paulus förföljer kyrkan och plötsligt så påstår han att han har mött Gud. Han har sett Jesus uppstånden, så han är villig att sätta sig i positionen och bli förföljd. Och vara med den hemskaste förföljelse man kan nästan tänka sig. Jakob har alla skäl till att inte tro på att Jesus är den han är. För han är hans bror, han har sett hur Jesus är. Och sen är Jesus korsfäst, det var det största beviset att personen inte var den han påstod att han var. Det var mängder av personer som påstod att de var Messias. Och sen korsfästes de. Och sen insåg alla, men det betyder att han inte var Messias. Korsfästelsen var tecknet på att det var fel. Men någonting är annorlunda med Jesus. För vi vet att bara ett gäng dagar senare, när Jakob egentligen får bekräftat sin tes, så insisterar han på motsatsen. Han insisterar på det ingen trodde på innan, att Messias skulle uppstå mitt i historien. Men han, Jesu bror, väljer att följa Jesus, bekänna sin bror som herre, och det kräver mycket bevis att göra det. Men det är någonting som händer med honom. Och det är väldigt svårt att tro att de hittar på det här, för båda avrättades som martyrer. Vissa kan bli lurade av någonting, de vet om de har rätt eller fel, de vet om de har hittat på eller lurat. Och de flesta som hittar på och lurar, de försöker hitta en väg ur martyrvärlden. Men dessa personer insisterar på att Jesus är herre ända fram in i hans död. Och därför tror jag att Nya Testamentet andas av bevis, och det här är historia. Vi har bara snuddat vid detaljer, det finns så mycket mer som jag tror bekräftar det här. Det gör att vi i slutändan, C.S. Lewis är känd för att säga att Jesus tvingar oss att välja mellan att han antingen är en dåre som bara är mentalt sjuk. Det är få som vill säga det, eftersom han kommer med en etik och en filosofi som har förändrat hela världen och är ansett som en av de största genierna någonsin. Så det är svårt att säga det. Andra säger att han är ond, och det är de flesta vill inte säga det om honom, att han ser den andra kinden till. Eller så är han sann. Man skulle kunna lägga till ett fjärde alternativ som inte C.S. Lewis nämnde, att det är en myt. Men jag tror att vi kan se att det finns så mycket historia som gör att det inte är ett hållbart alternativ. Så jag tror varje person tvingas med att brottas med, vem var Jesus? Är han den han verkligen ser att han är? Jag tror att vi har goda skäl till att tro det. Och då vill jag avrunda med den här tanken. Vad innebär det att tro på Gud? Ibland har folk uppfattningen att tro i motsats till bevis. Ungefär som blindtro. Att tro är att bara blunda. Och nästan att man hoppas att det är tro. Och skiter i all bevis. Men i Bibeln så är det inte riktigt så tro presenteras. Tro är tillit. Tro handlar om att lita på något. Och vi är människor, vi litar på folk hela tiden. När jag åker flygplan så litar jag på piloten. Jag hoppas att han har visat att han, för sina arbetsledare, att han, det finns goda skäl till att han kan faktiskt flyga ett flygplan och så vidare. Och vi lägger våra liv ständigt i andra människors liv. Vi litar på människor. Vi kan lägga vår förtröstan felaktigt hos människor.
Men ibland så behöver vi bevis för att kunna lita på människor. Ibland behöver piloten med valten utbildning och visa att han kan faktiskt flyga flygplanet för att han ska kunna få jobbet, så att man kan lita på honom. Och samma tror jag det med den kristna tron. Vi behöver skäl till att tro på det vi gör, men det finns olika typer av skäl. Ett typ av skäl är faktiskt den heliga ande har uppenbarat sig för dig i ditt inre. Det tror jag är en typ av bevis. Det är bevis för dig själv om du verkligen upplevt Gud. Det är någon form av internt bevis. Och därmed så har du goda skäl till att tro på Gud, för du har upplevt Gud, du känner Gud. En annan typ av bevis som kan vara bra komplement, eller som är faktiskt ett bevis från början för vissa, det är att se att det finns goda skäl att tro att det här är sant. Att det finns goda skäl att se att det här andas historia, att Jesus har gjort vad han har sagt. Han har gjort vad han har lovat. Och det betyder att om han har gjort det här på riktigt i tid och rum, då kan vi lita på honom i nuet. Och då kan vi lita på honom i framtiden. För om han har gjort det han har sagt då kommer han göra det han har sagt han ska göra framöver. Om han har gjort det han har sagt då har han sagt, allt han har sagt vad han ska göra för oss nu, att vara med oss till tidens slut, är sant. Och därför tror jag det är hälsosamt för kristna att finna flera skäl att lita på Gud. Vi vill uppleva Gud, möta honom, och vi vill se även spår av honom i skapelsen, i hans ord, att det här är verkligt. Och då kan vi göra som ordspråksboken manar oss till. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. Här så uppmanas vi att förtrösta på Herren. Jag tror vi har goda skäl till att förtrösta på honom. Och ibland när man kanske har emotionellt tvivel, då kan det vara en viktig pelare i livet att veta att det finns flera skäl till att tro på Gud. Även när jag inte emotionellt känner hans närvaro, så har jag flera skäl till att tro att han är på riktigt. Det här, jag kan inte förneka de här grejerna, men så är det för mig. För mig är det helt omöjligt att förklara bort de historiska beviset för Jesus. Jag tycker alla teorier jag har hört som försöker hitta någon annat spår utifrån beviset jag har är omöjliga personer. Så därför kan jag alltid gå tillbaka till det här. Nu är det mycket mer än vad jag nämnt här. Just där vi kan se att det finns goda skäl att lita på. Herren är god. Herren har gjort vad han har gjort. Det är på riktigt. Och han är en Gud som agerar i vår värld. I vår dimension. Han har blivit en av oss på riktigt. Låt oss tacka Gud för detta. Herre, vi tackar dig. Du är trofast. Vi tackar dig att du du har uppenbarat dig i ditt ord. Du har visat spår av dig i historiska källor. Du har gjort dig tillgänglig. Så vi har skäl till att lita på dig, Herre. Så Herre, vi ber att vi kan komma med all vår otro. Och be Herre, hjälp oss med vår otro. Hjälp oss att finna skäl att lita på dig. Att förtrösta på dig. Du är god, du är nådig, du är trofast, Herre. Och du ska aldrig svika oss.